Roligt att se er här. Det har varit, som Marina antydde, en väldigt intensiv vecka för många av oss. Vi började den här veckan, det känns ungefär som för ett år sedan. Det är inte så mycket börja den här veckan med att samla barnfamiljerna här i Sion till ett föräldramöte. Jag hade en väldigt trevlig samling. Som vi också haft våran internationella grupp i Sion har vi också haft samlade här på, vad sa du? Onsdag, exakt, till en väldigt inspirerande samling. Och som det ser ut nu kommer vi så småningom att börja köra igång också engelska gudstjänsten en gång i månaden. Men vi ser inte vilket datum och vilken månad och inte vilket år. Så har vi inte lovat för mycket. Men vi hade en väldigt inspirerande samling. Men nu är det söndag och det är alltid speciellt med söndag, tycker jag. Jag tycker det är speciellt med söndag. Jag tycker det är speciellt när vi som familj får samlas till gudstjänst. Alla generationer, alla personligheter, alla livsöden och så vidare. En ganska brokig skara när man tittar ut över er. Men det är alltid speciellt när vi ändå får samlas och kring det vi sjöng här. Samlas kring namnet Jesus, samlas tillsammans och bara som på något sätt uppmuntra varandra och kanske till och med det påminna varandra. Oj vad vi glömmer lätt. Eller hur? Ja. Det är ungefär som då Finland vinner någonting, skid och löpning eller någonting annat. Och man är jätteglad om man är idrottsintresserad förstås. Man är jätteglad, men följande dag har man helt glömt bort det där. och så vidare. Så det är samma sak lite med våran vandring med Jesus. Vi glömmer så väldigt fort. Därför är det viktigt för oss att komma tillsammans och påminna oss om. Paulus säger det och också en del andra av bibelförfattarna säger det, att vi vill påminna oss om den tro som vägar. Eller hur? Det ska vi göra idag. Jag är så glad också, jag har sagt det tidigare, men jag är så glad också för de här sångerna vi sjunger. Hur på något sätt över hela världen idag så håller lovsången på att förändras. Inte kanske därför att den har varit dålig tidigare nödvändigtvis, men den förändras på ett sätt att det innehållsmässiga blir ännu djupare. Mera på något sätt teologiskt innehåll, inte bara den här sista sången vi sjöng utan som är i princip en trosbekännelse, utan alla de sånger ända från den första sången som lovsångsteamet sjöng, Amazing Grace. Det är ungefär som vi ska ha talat med varandra innan och jag ska ha beställt den för det passar så bra in med det jag vill predika, men också de här andra lovsångarna, hur på något sätt mycket innehåll de har. Om du tänker på vad du sjunger så kan det betjäna dig väldigt väldigt starkt. För om vi ska kalla det gudstjänst så behöver det nog vara en samling kring Gud och hans ord, eller hur? Det behöver vara en samling där vi kommer tillsammans, naturligtvis glada att träffa varandra och vi kan göra både det ena och det andra. Men först och främst behöver det vara en samling kring Gud, kring hans ord, vem han är, vad han vill och vad han har på sin agenda. Därför behöver Guds ord stå i centrum för våra samlingar. Vi samlas inte för första hand bara för att peppa varandra. Det är bra med peppning. Det är bra med uppmuntran. Absolut, det är helt bra. Men peppning och uppmuntran tar oss inte hela vägen om vi inte fyller det med innehåll. Eller hur? Ja, men vi kan säga, kom igen, vi klarar det. Oh, så är vi jätteglada en liten stund tills verkligheten möter oss med ett slag i ansiktet. Utan vi behöver ha ett innehåll som verkligen håller. Så det är inte i första hand en kick vi samlas för heller, utan egentligen samlas vi, håll i dig, för att Guds ord ska få upplysa våra mörka hjärtan. Därför samlas vi. Jag har ett jätteljust hjärta, säger du. Vad bra. Då kan du tala med mig en stund efteråt så blir det lite ljusare hos mig också. Men vi samlas för att Gud är ljus och inget mörka finns i honom, står det. Tänk det. Det åtminstone kan du inte säga om dig själv. Eller hur? Jag är ljus och inget mörker finns i mig. Då har du nog ett seriöst problem med din självuppfattning. Då skulle du verkligen behöva någon att tala med. Men Gud, han är ljus. Och vi samlas för att hans ord ska få upplysa våra mörka hjärtan. Det är ju inte motsats till känsloupplevelse i och för sig. Men upplevelser utan förankring i Guds ord blir till svärmeri. Det blir till någonting som inte håller och som inte fungerar i vardagen. Och vi har ju sagt det många gånger. Vi är ute efter en tro som fungerar i vardagen. Eller hur? En tro som håller när verkligheten kommer mot. Jag satt på ett rum och kök med Carl Gustav Severin här innan han var här i Sion i veckan. Och vi talar lite grann om det här, hur på något sätt så mycket som man håller på med som pastor och som förkunnare och så många, så mycket vi håller på med som inte egentligen har hållit. Utan efter en tid hade lite dalat, det har blivit lite sämre med det och så vidare. Och vi vill ju ha någonting som håller, eller hur? Därför står det så här i Apostlagärningarna 2:42. Och den första församlingen som vi har läst kanske till lust och leda för dig, men vi kommer att läsa det, fortsätta att läsa det. Därför att orsaken varför församlingen har hållit, alltså generellt sett. Orsaken varför församlingen har hållit genom förföljelse, genom fruktansvärda tider, så har församlingen hållit i 2000 år och är starkare än kanske någon gång tidigare. Det står, de höll troget fast vid apostlarnas lära, och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. De höll troget fast vid apostlarnas lära. De höll troget fast vid Guds ord. Det var inte så att man fick en sko på Guds ord och så gick man med det i 25 år. Utan troget höll de fast. Det står till och med det att de samlades varje dag. Det har vi gjort den här veckan, Marina. Vi har samlats måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det kanske inte menas. Men de samlades varje dag, de träffades varje dag. Och så påminner de varandra om apostlarnas lära. De sa, kom ihåg, de hade till och med olika hälsningsfraser som de gav åt varandra för att påminna sig själv om Jesus Kristus och honom som korsfäst. Så att jag tror att ska vi bygga någonting som håller, så behöver vi ännu mera krypa in i det här. Ännu mera bygga det på Guds ord och bygga det på Guds ord på ett sånt sätt att det blir en verklighet i det liv som vi lever. Eller hur? Det är inte bara bekänna, nu ska vi bekänna här tills vi är blåa i ansiktet. Utan att Guds ord ska få bli en verklighet och påverka det liv vi lever. Eller hur? Bra. Romarbrevet. Gode Gud. Jag sa det i förra söndagen. Romarbrevet är för en förkunnare som Mount Everest är för en bergsklättrare. Det är ungefär samma kaliber, och den enda saken man kan säga som förkunnare när man säger att man ska ge sig in på Romarbrevet är att säga, ja, som lärjungen sa till Jesus, jag är inte ens värdig att knyta skosnöret. Romarbrevet, det finns i din bibel, Nya Testamentet efter Apostlagärningarna, om du inte vet var det finns, så där finns det. Romarbrevet är så otroligt grundläggande för den kristna tron. Romarbrevet är nog det brev som har präglat den kristna tron mer kanske än något annat brev. Romarbrevet innehåller, det är Paulus som har skrivit Romarbrevet, och på något sätt innehåller allt Paulus vill säga om Gud. Allt han vill säga om synd, allt han vill säga om nåd, om frälsning. Det finns i Romarbrevet. Och Romarbrevet är det brevet som på något sätt målar evangelium tydligast. Jag ska lite grann berätta också varför jag påstår det, varför jag tycker att det gör det. För min egen del så behöver jag komma djupare in i evangeliet. Den här frågan som jag ställer er ibland, så ställer jag mig själv ännu mycket mer, att när vi bygger församling och så vidare, bygger vi på någonting som håller? Bygger vi på, eller serverar vi lite slogans hit och dit som ändå inte håller när verkligheten kommer mot? Bygger vi någonting som håller? Och evangelium har visat sig hålla i 2000 år. Evangelium har visat sig hålla så pass mycket så att människor har gått i döden i tron på evangelium. Människor har gått i döden för evangeliets skull. Det har visat sig hålla. Men problemet som jag har, och som jag vet också att du har, är att vi läcker. Vet du det? Vi läcker. Läcker. Nej, det kan man inte säga. Då läcker vi. Vi läcker. Vet du vad man gör då? Det är hål i hinken. Du vet. Eller hur? Vi läcker. Så att på något sätt, för att jag ska hållas kvar vid Gud, så behöver jag på något sätt bli påmind ständigt av evangelium. Jag behöver hela tiden på något sätt ha människor runt omkring mig. Därför är jag beroende av människor. Ja, det är inte så lätt att vara, men det är jag i alla fall. Jag behöver ha människor runt omkring som påminner mig om evangeliet. Som påminner mig om Guds ord. Som påminner om Guds plan för oss. Därför att vi klarar inte av att behålla det i egen kraft. Och jag vet för dig, jag sa det när jag talade om den här, att det är som att gå bibelskola. För dig också som är kanske lite äldre i tron, så har du precis som jag en frestelse att vi ska gå vidare från evangelium. Nu har vi hört det här, nu måste vi höra någonting annat. Det där har jag hört, nu behöver jag höra någonting annat. Det är en av de absolut största frestelser som då jag kan göra. Det är en av de absolut största frestelser som vi kan tänka att nu har vi hört det här. Nu måste vi på något sätt gå vidare. Vi bedrar oss själva när vi inte förstår att vi behöver höra evangelium om och om och om och om och om och om igen. Hela tiden behöver vår på något sätt bristfälliga natur konfronteras med Guds evangelium, konfronteras med det som kommer från Gud, med det som han har att erbjuda. Därför att det är så annorlunda än dig och mig. Det är så annorlunda. Vi ska kolla också det på det här sättet lite senare. Att överlåta sig till att säga det här om och om igen på tusen olika sätt. Vet du vem som säger, talar om evangeliet på tusen olika sätt? Det är Guds ord. I princip varje berättelse i Bibeln, varje profetia i Bibeln, i Gamla testamentet som är fullt av olika berättelser, är berättelsen om Guds evangelium. Om vad Gud har tänkt, om vad han har planerat, om det som på något sätt gick förlorat i Edens lustgård, den här relationen till människorna, hur han har planerat, det här ska jag återupprätta. Det här ska jag återupprätta på ett sätt som inte är beroende på människan och hennes svaghet. Människan och hennes tendens att gå sin egen väg. Jag ska göra någonting helt annat. Och det är det vi ska tala om här. Så vi växer inte från evangeliet. Utan vi behöver växa längre in i förståelsen av evangeliet. Du kommer aldrig att bli uttråkad av evangeliet. Om du förstår det. En tanke att det här är någonting jag har hört. Det är ett bevis på. Du ska akta dig de här söndagarna. Det kan bli lite vast. När du säger att du behöver höra någonting ut. Att du behöver någonting mer än det här. Är det ett bevis på att du inte har förstått det. Därför att om du tänker på evigheten. Så kommer du att i evighet. Det kommer du att förundras. Över evangeliet. Vet du det? I evighet kommer du att förundras hur Gud kunde komma på en sån fantastisk plan att rädda dig. Du som inte ens ville bli räddad. Du som tror, lyssna nu, du som tror att du har det inte. Det tillfälle vi tror att nu har jag det, nu har jag greppat det, nu vet jag det här, nu kan jag det här. Det är den stunden då vi förlorar det. Det står så här i Uppenbarelseboken, det här bara ett speciellt riktat ord. Jag tror det här är ett generellt ord till dig och mig. I Uppenbarelseboken 3:17. Det här är ju det berömda ordet som är skrivet till Laodicea församlingen. Du säger, jag är rik och jag har vunnit rikedom. Och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. När du säger att du är rik. När du säger att jag har fått tag på det här. Då förstår du inte att de missar hela poängen. Därför att evangelium handlar inte om dig. Och det ska vi också se på lite längre fram. Evangelium, som jag sa, det finns i varje bok i Bibeln, i varje profetia, så finns den här som Kolosserbrevet, vi kan lägga det på skärmen, som Kolosserbrevet 1:26 kallar den hemlighet som genom tider och släktleden har varit fördold. Det är den hemlighet, det är det som är evangeliet som har varit på något sätt, den har varit gömd. Man har inte förstått det. Profeterna, de har profeterat och det står att de själva ska vilja veta vad det var de profeterade om. Det står så. De skulle själva vilja se in i den hemligheten. Men i Kristus så uppenbaras den hemligheten. Alla profetior i gamla testamentet, allting som skrivs, det pekar på evangeliet. Allt annat är en skuggbild. Hallå? Allt annat är en skuggbild. Allt det här pekar på evangeliet om Jesus Kristus. Och det är det som vi kommer att tala om. Så tro inte att evangeliet är en startpunkt, en språngbräda för din andliga karriär. Utan evangeliet, det är istället slutet på dig själv. Och där Gud kan träda in på scen i ditt liv och göra det som inte du kan. När jag har läst evangeliet, när jag har läst den här sommaren, så brottas jag nog och brottas fortfarande med ett problem vad det gäller evangelium. Och det problemet är, det här är för bra för att vara sant. Det är en av mina största problem. Det här är för bra, jag kan inte riktigt stå för det ordet som jag säger nu, men lite grann. Det här är nästan för lätt för att vara sant. Det här låter som en väg ut ur någonting, för att en genväg. Det här är helt enkelt för bra för att vara sant. Att det avskalade enkla evangeliet ska vara nyckeln till allting. Att evangelium ska vara på något sätt svar på hela den här världens problem. Det låter för bra för att vara sant. Det avskalade evangeliet. Så ibland kan man fundera, är det lika bra att vi gör som så många andra? Lyssna här. Som så många andra institutioner och församlingar. Vi satsar på så mycket annat. Vi satsar på lite life coaching. Ja. Vi satsar på lite ledarträning. Vi satsar på att, som jag ju själv har skrivit en titel på en sån här konferens, att bygga kyrka. Det finns en del där bygga kyrka som jag har lärt mig, eller som jag har börjat verkligen. Tänkte säga hata, men det är fel sagt. Men som jag börjar tycka väldigt illa om. Ska vi bygga någonting? Ska vi satsa på lite undervisning och lite träning? Eller ska vi hålla oss kring ett evangelium som frälser syndare? Det är det som är frågan. Att ta tag i och läsa Romarbrevet i sommar har varit frälsande för en trött, frustrerad pastor som har försökt alla knep som finns i den pastorala handboken. Vi har försökt både det ena och det andra, och jag är väldigt tacksam för den resan. Det är inte nu så att du kastar bort allting och nu det har varit bara skräp. Det är inte på det sättet. Men att läsa evangelium som Paulus skriver i Rombrevet har varit otroligt frälsande för mig. Så jag måste säga det som en annan pastor sa. Om inte jag predikar Rombrevet för någon annan, så predikar jag det för mig själv. Sen om du får ut någonting av det, så kan du ha ett bonus. Men så är det. Det här, när jag läser de här raderna, det här behöver jag få tag på. Det här behöver jag få tag på när jag känner mig trött och uppgiven. När man som kämpar och man ror med åren så det står härliga till. Så behöver jag få tag på det här. Jag måste få tag på den. Det är på något sätt en hemlighet som har slinkt undan för oss troende så väldigt lätt. Och tron har blivit en stege istället för ett kors. Tron har blivit någonting som jag ska göra, någonting som jag ska prestera. Någonting som jag ska åstadkomma och lyckas med. Jag måste få predika den här boken för min egen skull. Därför att jag är en syndare, precis som du, som behöver bli övertygad att evangelium verkligen är sant. Därför att vi tror inte. Jo, det gör jag, men var jättebra för dig. Men lyssna på det, så ska du kanske bli lite mindre övertygad efter en liten stund. Därför att det låter nämligen för bra för att vara sant. Evangeliet är de oförskämt goda nyheterna. Evangelium är bättre nyheter än du förtjänar. Eller? Evangelium är bättre nyheter än du förtjänar. Du förtjänar inte att det ska vara så bra som det verkligen är. Det är mycket bättre än vad du förtjänar. Nu har jag gjort som Paulus, nu har jag sagt saker 3 gånger. Så då förstår du. Men det är faktiskt så. Det är oförskämt goda nyheter. Så när vi talar om söndag, när vi talar om gudstjänst som jag talade om här i början, vad ska gudstjänsten vara för någonting? Jo, gudstjänsten ska vara en plats där på något sätt din och min verkliga situation diagnostiseras. Hur är det verkligen ställt med oss? Det ska inte vara en verklighetsflykt där vi har lite klämtcheckar från och säger hoppala, det blir nog bra, kämpa på en annan dag eller något sånt där. Det är inte så det ska vara överhuvudtaget. Därför att det där hoppala, det fungerar inte när du far hem, eller hur? Det fungerar inte när du tappar nerverna, det fungerar inte när det kör ihop sig. Utan vi behöver bli diagnostiserat. Det finns faktiskt saker och ting som inte står rätt till här på insidan. Hallå? Det var någon som sa till mig, då vi talade om syndare, sa jag, men vi, när vi är frälsade så är vi inte syndare, utan vi bara syndar. Så tänkte jag, jaha. Om vi inte är syndare, hur kan vi då synda? Hallå? Ja, men om vi inte är syndare så kan vi väl inte synda? Vi kan inte göra någonting som vi inte är. Eller hur? Tänk på det där en stund, så får du det klart. Vi behöver diagnostisera och sen behöver vi för det förlösande evangeliet. Eller hur? Så vi vet hur det är ställt med oss, men vi vet också vad lösningen är. Och det är precis det här som Paulus gör i Romarbrevet. Det här som borde hända söndag efter söndag efter söndag efter söndag. Så istället för att du tänker, du går härifrån spänd och hoppas att du ska klara att leva upp till den här standarden, så skulle du borde kunna gå härifrån varje söndag med en lättnadens suck och vara tacksam för att det är någon annan som har gjort det inte jag klarar av. Du skulle kunna gå härifrån och säga, nära ögat. Ja, jag trodde att jag hade missat det, men det fanns någon som gjorde det jag borde. Det fanns någon som gick in i mitt ställe och som har tagit bördan, som har tagit straffet, och nu får jag gå härifrån frikänd. Eller hur? Det skulle gudstjänst behöva handla om. Eller hur? Det skulle söndag behöva vara. Ja, men gör du inte för lätt. Är det en som inte en licens att synda? När du vet hur det är ställt med dig och vet vart du är på väg, din syndare. Och vet vem det är som har frälst dig och förlossat dig. Så istället för att du är på väg ditåt, så är du på väg ditåt. Det är ju inte synd du kommer att tänka på i första hand. Eller hur? Det är ju inte hur du ska göra bort det ännu mer du tänker på i första hand. Som Paulus säger att de anklagar oss för att vi säger det. Utan när du förstår vem du är, när du förstår vad han har gjort, då får du bara en längtan. Gud, jag vill lära känna dig. Jag måste få umgås, jag måste få spendera tid med dig. Inte för att jag ska bli helig, inte för att jag ska bli rättfärdig, utan därför att du har gjort mig rättfärdig. Därför att du har frälst mig från alla mina synder. Så om det här ska hända, och nu går ju tiden. Om det här ska hända så behöver det ske två saker. Alltså det här med gudstjänsten. För det första, och det här kan man säga väldigt frimodigt. För det första så behöver du komma hit varje söndag. Ups. Måste man gå i kyrkan här varje söndag? Ja. Det måste man. Varför då? Ja, om vi inte går hit, vilken kyrka du går till. Men nu är du här, så då talar jag om den här kyrkan, okej? Okay? Du behöver komma hit varje söndag därför att du läcker. Därför att du kan inte hålla den här goda nyheten i din egen kraft, utan det kommer saker och ting på dig. Den värld du lever i lägger sig på dig. Så till sist har du tappat nyheterna. Så ska det bli den här förlösande sucken, behöver du se till att du pallrar dig hit på söndag. Va? Men jag har någonting annat. Ja, men gör det på förmiddagen då istället. Eller hur? Det andra som behöver hända, och det lägger vi pilen mot oss, det är det att kyrkan, församlingen, behöver förkunna evangelium. Eller hur? Ska evangeliet frigöra människor, så behöver det vara evangelium som kommer från den här plattformen. Eller hur? Och inte eget ihop snickrade fraser och no punchlines som verkar häftiga, utan det behöver vara ett evangelium som sätter människor fri. Så sitter du där och evangelium kommer härifrån, så då kommer du att gå ut med en lättare suck och säga, oh, det löser sig. Vem som sa det ska vi inte säga. Vi går vidare. Romarbrevet. Introduktion till Romarbrevet på 15 minuter. Romarbrevet är en enda lång predikan. Paulus, han siktar på Spanien. Därför att Jesus sa, gå ut i hela världen. Eller hur? Judeen, Samarien och sen inte jordens, oops, jag stod på jordens yttersta gräns här utan att veta om det. Judeen, Samarien och sen till jordens yttersta gräns. Jordens yttersta gräns i den värld som Paulus lever i, det är Spanien. Det är änden på riket, på romarriket. Så vill jag till jordens yttersta gräns, då ska jag till Spanien. Och att ha sitt huvudkvarter där Paulus var stationerad tidigare, det är på tok för långt från Spanien. Så därför planerar Paulus att lägga sitt huvudkontor, sin på något sätt utsändelseort för att bli utrustad för resorna sina, vill han lägga sitt nya huvudkvarter i Rom. Han vill komma därifrån och det ska vara hans huvudplats. Församlingen i Rom är en församling som inte Paulus har grundat. Han har aldrig varit där tidigare. Många av de människorna som har skrivit, de känner han inte överhuvudtaget. Okej? Okay? Så det här är en ny situation. Så Romarbrevet i princip, det går ut på så här. Hej, jag heter Paulus och det här är mitt budskap. Det är Romarbrevet. Och det är en enda lång predikan. Som vi kommer att se här. Vad som är unikt med Romarbrevet är att Romarbrevet är inte skrivet för någon speciell orsaks skull. Ni vet när han skriver till Galaterna. Så då höll de på att debattera omskärelsen. Att omskärelsen var ett krav för att bli frälst. Och då säger Paulus, jag tycker ni ska omskära er till avstympning. Det är ungefär hans modell när han talar. Det står i Bibeln. Om du tycker att det där var lite gross, så är det han säger. Så därför skriver han Galaterbrevet. Hela Galaterbrevet är färgat av det. Förstår du? Det är Guds ord, absolut. Det är fullvärdigt Guds ord. Men det är skrivet för att korrigera den här saken. När han skriver till korinterna, så de höll ju på, de stred ju så topporna yrd. Han sa, hos er kan ju ingen nattvard hållas. Det är ju ingen generell beskrivning till hela kyrkan. Hos er, ja, kanske det nu är det i och för sig. Men i alla fall, det är inte en sån generell grej. Utan de stred, han sa, hos er kan ni hålla någon nattvard? För ni bara strider ju inbördes. Och så skriver han i korinterbrevet sen, det här vill jag skriva till er. Allting annat kan jag säga sen när jag kommer. Så det var som Korinthierbrevet. Men när han skriver i Romarbrevet så skriver han egentligen inte av någon orsaks skull. Utan han säger, hej, jag heter Paulus. Det här är mitt budskap. Okej? Okay? Och därför blir Romarbrevet så väldigt, väldigt kraftigt. Riktigt kort. Vad Paulus gör, han ger diagnosen om oss som syndare och slavar. Efter han har gjort det så presenterar han Jesus Kristus som kommer för att befria syndare och slavar. Då är vi framme vid kapitel 8 ungefär. Och det är dit vi hinner till julen. Om du funderar. Sen efter kapitel 8, kapitel 8 och längre fram. Så när han beskriver Jesus som kommer så talar han om när han har gett diagnosen. Och när jag gett lösningen så talar han framförallt från kapitel 12 och vidare. Så talar han om hur ser det nya livet som vi kan leva när vi är friköpta av Kristus. Hur ser det ut? Så först ger han diagnos. Sen kommer han med befrielse. Och sen en förklaring över det nya livet. Hur ser det ut att verkligen älska min nästa? Du vet om vi sätter och bankar på varandra och säger du ska älska din nästa. Och börja där. Då blir det ju bara krav, eller hur?
Jag har frid.
Va? Det är ungefär som då pojkarna slår sig där hemma och säger, säg förlåt. Förlåt. Och man säger, det finns ingen mening överhuvudtaget, men man skulle säga det. Va? Och blir den kristna tron så att vi vet att vi ska älska våra nästa, så det funkar inte. Det gör inte, det blir bara lagar och paragrafer. Och när vi får tillräckligt lejon av det så hittar vi någonting att haka upp oss på och så lämnar vi församlingsgemenskapen. Eller hur? För när jag kom dit så blev jag bara påmind över hur lite jag älskar min nästa. Okej? Okay? Men Paulus, han ger oss först diagnosen som hopplösa syndare. Sen kommer han med befriande ordet om Jesus Kristus. Och sen säger han, nu är du fri från dig själv. Hur ser det ut att älska sin nästa när du har slutat göra det för din egen skull? Därför är Romarbrevet 100% goda nyheter. Det är 100% goda nyheter. Det finns ingenting där som förslavar dig, som sätter press, felaktig press på dig, utan det är Romarbrevet, det är 100% goda nyheter. Det är inte alltid det evangelium som jag har vuxit upp med i kyrkan. Och det har vuxit upp i fantastiska församlingar som jag är jättetacksam för. Men det har varit, ibland har det varit så här, om jag gör min del så gör Gud sin del. Tänk sig, what a load of crap, men det kan jag inte säga. Alltså, om jag gör min del så gör Gud sin del. Det är ett anti-evangelium av stora mått. Ändå har det förhärskat väldigt mycket. Gör du din del så gör Gud sin del. Det är inte ett evangelium som finns i Nya Testamentet. Det evangelium som finns i Nya Testamentet var att Gud i Jesus gjorde både sin del och din del. Vet du det? Han som var Gud, han blev människa. Han som var Gud felfri, han blev människa och blev straffad för dina och mina synder. Det är inte min del och din del, det är Guds del. Eller hur? Det är 100% goda nyheter. Först diagnostiserar han oss. När vi kommer till slutet på kapitel 3, så står vi alla fördömda. Jag menar, och i sin spoiler det här, ja, men du kan ju ändå läsa när du kommer hem, så du vet vad som står där. Så det är ju så, åh, blev det så till slut? Eller sån här. Utan du har ju texten, så den kan du läsa. När vi kommer till kapitel 3 står vi fördömda allesammans. Då är det kyrkfolk, icke-kyrkfolk, alla kulturer, folk, judar, greker, hedningar, religiösa, icke-religiösa. Mänskligheten, du och jag, står skyldig inför Gud. Just nu står vi skyldiga inför Gud. Ingen av oss har levt upp till standarden. Och det kommer att bli väldigt, väldigt klart när vi läser Romarbrevet. Men till slutet av kapitel 3 så inser du en sak. Och det är att jag har verkliga problem. Ja, det har han verkligen, kanske du tänker med mig här nu. Ja, det är sant, jag har verkliga problem. Om det kom som en nyhet för er så bjuder jag på den. Men när vi kommer till kapitel 3 slut så inser vi att jag har verkliga problem. Om inte vi ger diagnosen så blir det ingen amazing grace som vi sjöng om här i början. Om du får nåd, om du tar åt dig nåden före du förstår hur det är ställt med dig, så blir det en billig nåd. Då blir det bara en licens att synda. Inte ge så noga skänggatu bara, som Närpesbon sa. Va? Eller hur? Så att, och det är inte det vi talar om. När Paulus har gjort det här i tredje kapitlet så börjar han beskriva vad Gud har gjort. Vad Gud ger gratis åt syndare som dig och mig på grund av det Jesus Kristus har gjort. Vi har ibland i kyrkan, i församlingar, vi har kommit bort från Kristus. Vi har svårt att säga, vi sjunger det i en sång nu, men jag har svårt att säga att Kristus är nog för mig. Att bara Kristus räcker. Marina var in på det här när hon predikade. Vi måste ha en liten plusmeny. Kristus, och så skärper vi oss lite. Kristus, och så kommer vi på söndagen. Va? Som jag redan var inne på. Och många bär, på grund av det, bär man tunga ok. Medan en del inte ens fattar att de är skyldiga överhuvudtaget. Ni vet, vi är lite olika som människor. Va? En del går med fördömelse, en del fattar inte ens att de har gjort något fel. Va? Vi finns representerade här, kanske ganska jämnt i den här salen. Eller vi är ju i Österbotten, där vi är nog ganska skyldiga ofta. Men i alla fall, jag ska läsa ett citat av en präst som heter Robert Capon. Han dog för nästan exakt ett år sedan. Han skriver i ett förtal till en kommentar om Rombrevet. Så ska jag säga, lyssna, jag älskar den här texten. Jag översatt den, men så den skrev på engelska egentligen. Men det är en ganska bra översättning. Ser så här. Paulus brev till romarna har funnits i kyrkan sedan det första århundradet. Likt en bomb som väntar på att fullständigt spränga religionen i små bitar. Det blev för roligt nu. Likt en bomb som väntar på att fullständigt spränga religionen i små bitar. Varje gång man har tagit sig an det så hörs dess öronbedövande frihetsbudskap detonerande med en smäll. Det enda tragiska är att kyrkan som en institution har gett mestadels av sin kraft till att försöka desarmera denna bomb. Men var inte orolig, det kommer inte att lyckas. För det går nämligen inte. Din frihet är dig lika nära som Jesus Kristus själv. Och lika tillgänglig för dig som den närmaste kopian av brevet. Som Augustinus sa, ta upp och läs, men håll i hatten. I jämförelse med denna explosion låter fördömelsens muller som en liten knallpulverpistol. Det här gillar jag. Gillar Augustinus tal också. Ta upp och läs, men håll i hatten, för det här är bra. Det sa han för många, många hundra år sedan. Evangeliet och nåden är farliga och skrämmande för den institutionella kyrkan. Och då, när jag säger inte institutionella kyrkan, så tänk inte bara lutherska kyrkan här i Finland. Alla kyrkor som vill ha kontroll så får problem. Därför att nåden kan du inte kontrollera. Därför att Gud är oförskämt god. Han ger åt dem som du och jag inte tycker att ska förtjäna. Hallå, hemmavarande sonen. Va? Va? Han ger åt dem som inte vi tycker har förtjänat det ännu. Därför är det här farligt. Vi vill kontrollera Gud, nåden och frälsningen. Men var inte orolig. Det kommer aldrig att lyckas. Därför att Gud är större än vårt lilla kontrollbehov. Yes. Därför, och det här, jag gillar Marinas ord, jag kommer att citera henne igen. Därför måste våra system ofta bryta sönder genom lidande och misslyckande. Hallå, nu la jag in ett skämt som inte tänkte, som någon av er vet vad det är för någonting. Lyssna vad jag säger istället. Därför måste våra system, då tänker jag inte på kyrkan, då tänker jag på dina system som du har byggt upp. För att de styltor som du har i ditt liv. Hallå? För de har du. Därför måste våra system ofta brytas sönder genom lidanden och misslyckanden. Som Marina sa, Gud bryter sönder våra åror som vi så frenetiskt har rott med. För när vi kommer i land eller på andra sidan med de årorna, så säger vi, det är vi med våran kraft som har åstadkommit allt detta. Eller hur? Finns det ens en tillstymmelse till att vi kan ta äran åt oss, så tro mig, vi kommer garanterat att ta vara på det tillfället. Eller hur? Därför är vi så väldigt också ibland så otroligt behov av att folk ska se oss. Och vad vi har gjort. Och vi har redan konstaterat att det är viktigt. Vi har redan konstaterat att vi ska uppmuntra varandra, att vi ska visa varandra. Men finns det någon tillstymmelse på olika sätt här omkring? Så är det ju inte jag, mig och mitt och de här hängslarna som min chef på ABB hade för. Han drog ut dem så där långt. De hade något viktigt som man ska säga. Här i Österbotten är det ju inte så vad duktig jag är. Utan här är det mera, ja, jag kan inte någonting. Nej, det är så mycket jag. Det är lika mycket din egen kraft för att det centrerar kring jag. Eller hur? Gud behöver bryta sönder våra åror. Därför att det är den som har kraschat. Det är den som är mest mottaglig att höra evangelium, därför att för dem har evangelium äntligen blivit goda nyheter. Och sanningen är att du som sitter här och inte upplever att du är sån att du har kraschat, du är exakt i samma situation. Därför som vi kommer att se, så är hela världen ligger där. Evangelium, jag måste avrunda det här så vi kommer i mål. Evangelium, och det evangelium som Paulus talar om i Romarbrevet, han talar om ett subjekt och ett objekt. Nu blev det lite grammatik här. Jag är väldigt ledsen. Jag måste nästan slå upp vad det betyder för att veta själv. Evangelium har ett subjekt. Evangelium har någon som det handlar om, och det är inte dig, utan det är Jesus. Evangelium handlar om Jesus, inte om dig. Evangelium handlar om vad han har gjort på egen. Det förstår det så ska vi läsa. Så nu har läst någonting i Romarbrevet här. Vers 2-4. Sen går upp det på skärmen där. Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangelium om hans son. som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Evangeliet är en person, inte du, men Jesus. Varför är det här så viktigt? Varför är det viktigt? Jo, därför att det lokaliserar de goda nyheterna utanför dig. Hallå? De goda nyheterna är utanför dig. Kristendom är inte, det är lite motsatt vad den här världen säger och också stora delar av kyrkan idag säger. Det handlar inte om att gräva djupt i sig själv så hittar du någon spark of goodness, någonting gott där att ta tag i. Det handlar inte om att fila på dig själv för att få ditt bästa liv nu. De goda nyheterna, tack och lov, de finns utanför dig och de kommer till dig i Jesus Kristus. Evangelium kommer utifrån till dig, inte på grund av dig. Inte, evangelium är inte ditt liv, vad du kan göra eller prestera. Det är utanför oss och händer oberoende av oss. Tacka Jesus för det när du stiger upp på morgonen. Därför att det är det som gör det oföränderligt. Det är det som gör att det är lika stabilt de dagar du är på botten som de dagarna du är på toppen. Evangelium handlar inte om vad du ska bli eller åstadkomma, utan vem han redan är. Vi behöver leva ännu mycket mer i det är fullbordat, istället för vad du och jag ska uppnå. Evangelium handlar om honom, men evangelium är till dig. Du är objektet. Det enda jag kunde med objektet var att objektet i en nekande stats står alltid i partitiv. Det lärde mig i skolan när jag läst finska. Det ligger inbränt i min skalle. Men det objektet, alltså det som är föremålet för handlingen, det objektet. Va? Evangelium handlar inte om dig, men evangeliet är för dig. Det Jesus har gjort, de här goda nyheterna har gjort för dig. Eller hur? Det behöver bli personligt. Du vet att du förstår att Jesus älskar hela världen och Jesus har försonat hela världen med sig. Det gör dig glad. Men när du hör att Jesus har dött och försonat dig, då blir du fri. Eller hur? Det behöver bli de personliga goda nyheterna för dig. Och det laddar Paulus verkligen upp med. Kyrkan eller församlingen, nu kommer jag att säga kyrkan för jag har så leden av att säga två saker. Nu säger jag kyrkan, här resten av predikan, det är ungefär 3 minuter till. Kyrkan borde vara platsen där de goda nyheterna finns i överflöd. Vi predikanter borde vara experter på att förmedla dem. För du vet när du har hört goda nyheter, är det bördorna som faller av eller är det hoppas att jag klarar det? Ja. Goda nyheter, det är när bördorna faller av. Och det är det du borde få känna, ha möjlighet att känna söndag efter söndag. Jag hoppas att när vi har gått igenom Romarbrevet så ska den tro du har vara goda nyheter. Jag tror inte att du har fel tro. Hallå? Jag tror inte att det är fel med din tro. Men du behöver ha en större förståelse så att din tro får vara goda nyheter på grund av vad Jesus har gjort. Vet du vad? Jag ska lämna dig med det här ordet. Vet du vad goda nyheter är? Gud är mycket nöjd med dig. Det är goda nyheter. Ni vet de här orden som Jesus fick höra när han döpt sig. Så öppnades himlen och den helige kom och står där. Man hörde en röst från himlen. Det här är min son. I honom har jag min glädje, i honom har jag funnit behag. Då kan du också säga det. Honom är jag mycket nöjd med. Du är inte det du gör, utan du är vad Jesus har gjort för dig. Och Gud är mycket nöjd med dig. Tänk att få höra de orden. Jesus kom för syndare. Han inbjuder syndare, han tar emot syndare och han frälser syndare och han gör det om och om och om igen. Ska vi resa på oss tillsammans? Så ska vi be här idag helt utan harpospelare. Ska vi se om det går? Gud är mycket nöjd med dig. Det är dagens goda nyheter. Amen. Ska vi be om det? Nej, alltså inte be om det. Det var hur han var ju redan. Ska vi tacka Gud för det? Kanske rättare. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig. Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig Gud för att du sände goda nyheter personifierat genom Jesus Kristus. Herre Jesus, nu tackar vi dig för att du den här tiden vill lägga en förnyad grund i oss, i våra liv, Herre Jesus. Herre, du vill forma om, Herre, det som vi har missuppfattat, Herre. Och du vill lägga oss i dig, Jesus Kristus, Herre, och få ta del av den försoning och den rättfärdighet som finns i dig. Jesus, visa oss sanningen om oss själva. Herre, visa inte upp en glansbild, utan låt oss se sanningen. Men låt oss få se din frälsning, Herre. Låt oss få se din räddning. Låt oss få höra de orden att du är nöjd.